Så vi har kommit fram till att vi ska byta den där till HDMI 1 på fjärrkontrollen. Så syns det bättre. Bra. Vi är framme med del 6 av 8 i våra bibelstudier här. Och nu är ni trötta. Jag är trött. Och det är mycket som vi har tagit oss igenom. Den enda som är fräsch i huvudet här, det är Nicke som har varit borta hela dagen. Men han har inte hunnit lyssna igenom allt, så att han får göra det vid senare tillfälle. Jag tänkte vi ska göra så här. Vi ska ta lite snabbt vad det här med Guds rike är. Sen gör vi så att vi avrundar och går in en stund då Eva leder oss i några sånger. Vi ber tillsammans. Och det blir vår avrundning för ikväll. Det är ju så här att vad vi har gjort här, det är att vi har studerat någonting som tar hela livet och en stor del av evigheten att begripa. Någon har sagt så här att när Jesus kommer tillbaka, jag vet, det finns mycket teorier om vad som kommer hända precis innan Jesus kommer. Hur kommer det se ut i världen? Hur kommer det se ut när han kommer? Och det var en klok man som sa så här: den stunden när Jesus kommer, då kommer vi förstå allt om hans andra tillkommelse. Men efter en evighet i himlen, då har vi inte lyckats utforska allting kring vad Jesus gjorde på korset än. Det finns fortfarande nya saker att upptäcka. Det här med evangeliet, säger Bibeln, är något som änglarna längtar efter att få titta in i. Alltså tänk dig att det finns en hel värld där uppe hos Gud, där man längtansfullt vill se in i vad Gud har gjort på Golgata. Det är genom Jesus, det är större än att vi kan omfatta det. Men vid några tillfällen i mitt liv så har jag fått den nåden att för en liten stund, jag kan inte beskriva det på något annat sätt. En gång så var jag ute i skogen och gick och tänkte på det här med att Jesus har dött för mig och så här. Och så för ett bråkdelen av en sekund så var det som att en slöja drogs undan. Jag fick titta in i vad det här egentligen betydde och sen drogs det tillbaka igen. Och jag blev totalt överväldigad. Jag tog en ringa en kompis och sa, det här är helt otroligt. Jesus har dött för våra synder. Ja, jag vet sant, han är kristen. Men alltså det här att Jesus dog för oss, det är bekant för oss många. Men ibland så får man den nåden att få kika in, vad är det egentligen som händer när Jesus dör? Då blir man alldeles överrumplad och tagen. Och så tror jag att det ska vara. Så det är inte meningen att det här ska vara alldeles för lätt och alldeles för lättsmält. Det här tar hela livet och en stor del av evigheten. Men vi behöver förstå så mycket att vi kan ta ställning till det. Vi ska kunna förklara det för andra människor så enkelt att människor kan bestämma sig för, ja, jag vill följa den Jesus, eller nej, jag vill inte. Och då ska de göra det på goda grunder, förstår ni vad jag menar? Många förkastar kristendomen därför att de inte vet vad den handlar om. Och åter andra i kyrkorna tror att de är kristna, men förstår inte evangeliet och är inte omvända. Så är det. Så vi går vidare och knyter ihop det här med tal om Guds rike. Vi är framme vid del 6. Vi får se vad som händer imorgon. 7 och 8 ligger egentligen imorgon. Vi får se hur Gud leder, vad det blir. De kapitlerna finns i boken om det skulle vara så att Herren leder oss att tala över något annat imorgon. Våra fyra grundsanningar har ni sett. Och människan har ansvarig för sitt liv. Vårt största problem var att vi fallit i synd i vårt uppror. Guds svar på vårt problem är att Jesus dog i vårt ställe. Och människan kan återfå gemenskapen med Gud genom att tro. Vi har talat om hur kan vi bli, det här bli en del av oss och i våra liv då. Och då var svaret att vi gensvarar på evangeliet genom att tro på Jesus och omvända oss och följa honom. Men då kommer följdfrågan. Vad händer sen? För det är så att Gud har genom Jesus, om du tänker på fältet här ute, ställt upp en stor dörr på något sätt. Som han har öppnat genom att Jesus dog på korset. Och så säger han till alla människor, för att ni ska bli frälsta så vill jag att ni går in genom den här dörren. Och så långt har vi kommit nu i våra bibelstudier. Den här bilden jag tar nu, den har jag inte hittat på själv. Om ni skulle känna till den här serien Narnia av C.S. Lewis. Det är väl 7 böcker eller någonting. I den sista boken så används just den bilden när, för det är en omskrivning av evangeliet. I en del av böckerna är det inte jättetydligt, men i några böcker väldigt tydligt. Men sista boken så skapas en ny himmel och en ny jord. Och de som kommer in dit, det är de som går in genom en stor dörr som står uppställd på ett fält. Och på andra sidan där så finns någonting jättefantastiskt och underbart. Och det är likadant med det här. När vi omvänder oss och tror på Jesus vad han har gjort på korset, då går vi in genom en dörr in i en ny verklighet, kan man säga. Det är Guds rike. Vad är då Guds rike för någonting? För det första är det någonting som är väldigt dyrt. En missionär har sagt en gång, du är inte galen om du ger bort det du inte kan behålla för att vinna det du inte kan förlora. Jesus säger så här att man ska sätta sig ner och beräkna kostnaderna. Därför att bli en kristen, att omvända sig tro, det kostar allt trots att det är gratis. Vi vänder oss bort mot någonting och väljer någonting nytt. Men det är också sant att Jesus säger att belöningen vi får överskrider allt vad vi människor kan föreställa oss. Låt oss gå till 1 Korinthierbrevet och titta vad Paulus säger i 2 kapitlet. 1 Korinthierbrevet 2. Då säger han så här, men vi känner på grund av det som står innan att Gud korsfäst, låtit sin son offras för vår skull. Vi känner som skriften säger, vad ögat inte har sett och örat inte hört och människohjärtat inte kunnat ana vad Gud har berett åt dem som älskar honom. Alltså, Guds rike är något som människor inte har kunnat tänka ut själv. Det är någonting som Gud har förberett, som övergår vårt förstånd. Och jag tror att det är så, att det är lite grann det vi får blicka in i när evangeliet i all sin kraft blir tydlig för oss. Det finns någonting som Gud har förberett för den som tror på honom, som är mycket större än vad vi kan föreställa oss. Så att bli en kristen är inte bara att bli av med Guds vrede över synden. Det är också att få bli medborgare i hans rike. Kolosserbrevet 1 och 13. Och då säger han så här från 13:e versen. Nej, förlåt mig. Vi läser från 3:e versen faktiskt. Och så hoppar vi till vers 13 sen. Kolosserbrevet 1. Vi tackar alltid Gud, vår Herre Jesus Kristi Fader, när vi ber för er. Vi har hört om er tro i Kristus Jesus och om den kärlek ni har till alla de heliga på grund av hoppet som är förvarat åt er i himlen. Om detta hopp har ni redan hört i det sanna budskap, det evangelium som har kommit till er och finns i hela världen och växer och bär frukt. Så har han också gjort hos er från den dagen ni fick höra det och lärde känna Guds nåd sådan den verkligen är. Och så ska han förklara vad den nåden är. Vers 13. Han, Gud alltså, har frälst oss och fört oss in i sin älskade sons rike. I honom, Jesus, är vi friköpta från våra synder och har fått förlåtelse. Han är den osynlige Gudens avbild. Och så fortsätter han att beskriva då vad Jesus har gjort och vad det innebär. Men vers 13 där. När Gud frälser oss så för han oss inte bara ut ur någonting, utan in i något annat. Vi går inte från minus till noll bara. Det är inte bara så att vi, om vi tar en dålig bild, att jag är otroligt skuldsatt. Att jag har jättemycket skulder, så kommer någon och säger så här: nu betalar jag dina skulder. Då är det skuldfri sen. Det gör Jesus på korset. Men han ställer mig inte bara på noll, utan sen för han mig in i något annat som är mycket mer. Det är som att jag får både mina skulder utraderade och sen en insättning ovanpå det. Förstår ni vad jag menar? Nu är inte jag framgångsteolog, så att det är inte pengar jag lovar er. Utan det är en bild bara för att vi ska förstå vad som händer. Det blir en insättning i himlen. Det finns en himmelsk bank där också. För det står att vi ska samla guld där och inte här nere på jorden. Och det är Guds rike. Hans kungavälde. Vad är det? Och då måste man faktiskt ha med sig det. Att förutom att tala om omvändelse och tro, så var det här någonting som Jesus talade jämt om. Guds rike. Guds rike är nu här. Guds rike är mitt ibland er. Guds rike är inom er. Och han talade om Guds rike med lärjungarna efter sin uppståndelse. Detta var hans favoritpredikoämne. Vad är Guds rike? Hela Nya Testamentet, överallt. Och jag har gått runt och förkunnat riket för er, säger Paulus på ett ställe. Och vi är tillbaka i Markus, kapitel 1 och 15. Vi behöver inte slå upp det, men då säger Jesus: tiden är fullbordad och Guds rike är nu här. På grund av att Guds rike är här ska vi omvända oss och tro evangeliet. Paulus talade också om det kan vi slå upp. Apostlagärningarna 28, det säger han, 31 versen. Då han kommit till Rom, och där slutar apostlärningarna väldigt abrupt faktiskt. Jag ska säga något om det alldeles nyss. Men det står det från vers 28. Därför ska ni veta att denna Guds frälsning är sänd till hedningarna, och de kommer att lyssna. I två hela år bodde Paulus i den bostad han hade hyrt, och han tog emot alla som kom till honom. Han predikade Guds rike och undervisade med stor frimodighet om Herren Jesus utan att bli hindrad. Det här var vad man förkunnade. Evangeliet hör ihop med vad Guds rike är. Men sen att apostlagärningarna slutar väldigt konstigt. Det finns ingen sammanfattning, det finns ingenting. Jag tror det är Guds mening att det ska fortsätta. Det de påbörjade, det ska fortsätta bland oss. Den kristna historien är inte färdigskriven. Du och jag ska gå i deras fotspår och tala om Guds rike vi också. Det är anledningen, men det var en parentes. Och det här riket är olikt alla andra riken. Ibland när man ser som i världen, så kan man få för sig att det är mycket som skakar dessa dagar. Kungariket Sverige skakar sina grundvalar. Det är olika kriser som drar fram över världen. Men Bibeln säger att den som tror på Jesus ska få ett rike som inte kan skaka. Och vad då skaka? Vad är man ute efter? Jo, men bilden är från Bibeln just det här. Det som inte står fast, det är något som kan rubbas, det kan skakas. Men det här är ett rike som aldrig kan skakas. Och Petrus skriver i sitt brev att de troende ska bli välkomnade in i vår Herre och frälsare Jesu Kristi eviga rike. Vi tror ibland att Sverige som kungarike alltid har funnits, men så är det ju inte. Läs en historia så ser du. Och ser du alla stora kulturer som har funnits på jorden har förr eller senare gått under. Det mäktiga romarriket som förslavade halva världen, det försvann. Det tog lång tid, men försvann. Om Herren dröjer, övertygad om att västvärlden kommer att försvinna också. Den kultur vi känner kommer att gå under förr eller senare. Det ser vi i historien. Alltså det finns inget som är beständigt. Men det där riket är beständigt. Det kommer aldrig att upphöra. Därför att det är Jesus som är kung där, och han ger bara tillträde dit till dem som tror och omvänder sig. Och så nämns det också i sista boken i Bibeln, att nu har frälsningen och makten och riket blivit vår Guds och väldet hans moders. Okej, men exakt vad är det här? Är ett kungadöme en bit egendom? Är det något som är här nu eller som kommer? Vem är medborgare där? Alla eller vissa? Och vem kan arbeta för riket utbredande och hur? Och då finns det 5 stycken karaktärsdrag, alltså 5 stycken kännetecken på det här riket som finns med. Det första är att Guds rike har med Guds återlösning att göra. Salvation, reconciliation, återlösning. Det har med frälsningen att göra. Guds frälsande rike. Guds rike är också något som har kommit. Jesus sa ju det. Guds rike är nu här, sa han. Men Guds rike är också något som ännu inte fullbordas. Vi har inte kommit hem till himlen än. Det vet vi. Vi sitter kvar här på jorden. Så riket är redan här i våra hjärtan genom vad Jesus gjort på korset. Men det väntar ännu på sin fullbordan. Mm. Och Guds rike består också av alla som gensvarat till konungen. Vi tänker ofta att kyrkorna, det är byggnaderna. Men det är inte sant. Församlingen består av människor som Jesus har frälst och tagit in i sitt rike. När vi är här, då är Guds rike mitt ibland oss. Vi är medborgare i Guds rike och Jesus är här när Paul 3 församlar hans namn. Det här är en utpost till det himmelska riket. Och för att leka med ord, vi är en församling. Vi ska samlas där hemma en gång, men att vi samlas här nu, det är en församling. Vi förbereder oss tillsammans för att ta oss hela vägen hem. Då blir församlingen väldigt viktig. Då förstår man, då kan man inte säga vad som helst om församlingen. Då vill man tala väl om församlingen. Då vill man älska församlingen. För då förstår man att det är en del av Guds rike. Det är inte människor som är fullkomliga på något sätt. Det ser vi varje dag. Och ni upplever det när ni ser mig här. Ni förstår att den där killen här verkar inte riktigt klok. Men så är det. Församlingen är viktig. För den är en del av Guds rike. Och Guds rike är kall att leva för kungen. Detta är några karaktärsdrag av Guds rike. Och vi ska gå igenom dem lite snabbt. Vad det innebär. Sen ska vi avsluta. Framförallt har det här med frälsningen att göra. Att Gud frälser och helgar sitt folk. Vi vet att kungariket Sverige är geografiskt bestämt, men Guds kungarike är mer som en maktsfär. Hans styre, hans välde och hans makt. Och Sven Reichman har sagt något bra, att Jesus regerar där genom nåd. Genom att ge nåd som syndare förs in i riket. Och i riket så är det nådens princip som gäller hela tiden. Okej? Naturligtvis, hela universum ligger inom Guds herravälde eftersom han är skaparen. Men Guds rike är främst beteckningen på hans välde bland dem som blivit frälsta genom Kristus. Eftersom riket inte kan nås av den orättfärdiga. Dessutom är riket någonting som har kommit. Jesus sa att Guds rike är nu här. Och Jesus bevisade det genom sina gärningar. Då han frälste, han helade, han befriade besatta människor. Han uppväckte döda. Han gav sitt liv för syndares frälsning. Och till sist uppstod han från de döda. Det var ett bevis på att Guds rike hade kommit. Och Paulus går så långt att han säger att vi, om du är född på nytt, så lever du ett osynligt liv med Kristus i himlen. Faktiskt. Visst, du upplever att du är här. Men i din ande så har du redan på något sätt förflyttat dig till den kommande världen. Där har du ett ankarfäste på något sätt. Fråga mig inte hur det går till. Men Paulus säger att det är så. Vi sitter med honom i den himmelska världen. Hos hans fader. För Guds rike har kommit, men det är viktigt att förstå att det har ännu inte fullbordats. Det har kommit, men det ska fullbordas först när kungen kommer tillbaka. Vi pratade förut om att när Jesus trädde in skedde ett skifte. Det som drabbade världen genom synden börjar rullas tillbaka. Och när riket fullbordas är vändningen fullständig. Ondskan och synden är borta och döden är besegrad. Fullständig. För fortfarande så får vi känna av syndens konsekvenser. Vi lever med sjukdom, vi lever med plåga, vi lever med elände. Men när vi har tagit steget in i Guds rike så är vi på väg bort därifrån. Och slutligen när Jesus kommer tillbaka så är allt det där borta. Läser man i Efesierbrevet 1 så säger Paulus där, för att vi ska kunna hålla ut i vår kamp. Då säger han där att första kapitlet 14 versen. Anden är en handpenning på vårt arv. Att Guds och hans eget folk ska förlossas för att hans härlighet ska prisas. Vad är det som säger att du och jag vet att vi ska få riket i besittning en dag? Jo, det är att Gud ger oss sin ande. Han föder oss på nytt och fyller upp med en helig ande. Den är en handpenning. När vi köpte den där bilen som står där ute. Det var i augusti 2013. Då hade jag sett den på nätet och vi skulle till Stockholm med ett ärende. Och jag åkte dit, tittade på den, så sa jag till säljaren så här. Jag kan inte ta med mig den här nu. Jag har annat jag måste göra. Men om du vill, kom överens med mig så erlägger jag en handpenning på 10% eller något. Han gick med på det. Och sen några dagar senare när jag hade möjlighet, då tog jag tåget och så hämtade jag bilen och så körde jag hem. Det är likadant när Gud frälser dig och mig. I och med att han föder oss på nytt, ger oss den heliga ande, så säger han underförstått så här. Du kan inte följa med mig till himlen nu. Det finns annat jag behöver göra först innan jag är färdig att ta hem dig. Men för att du ska veta att jag ska hämta dig så får du det här förskottet. Frälsningen och anden. Det är vad det står här. Vi har fått anden som en garanti för att Guds rike är vårt. Och att det ska fullbordas. Det är stort, va? Det är något som väntar på dig som övergår allt ditt förstånd, min vän. Och om du tänker på det, då inser du att du har inga problem egentligen. Alla dina problem, de smälter bort i ljuset av vad som väntar dig. Det är något att ta tag i. Och så har kristna alltid gjort, speciellt under tider av förföljelse. Vi har ett hopp. De får göra vad de vill med oss. Det är jobbigt, det är besvärligt, det är eländigt, men det som väntar oss är bättre än det vi har nu. Okej. Fullbordandet ligger framför oss. Och därför har vi fått anden för att vi ska veta att det kommer. Gud ska skapa nya himlar och ny jord där rättfärdigheten bor. Och där kommer inte det att ske en syndafall där Gud lovat. Gud börjar om. Och det blir en skapelse utan tårar. Blir det tårar så blir det glädje. Tårar. Så fullbordandet av riket är inte vår sak att genomföra. Det är ett suveränt verk av Gud. Men vi kan och ska förbereda oss och andra för det genom att vi utbreder Guds rike. Vi omvänder oss. Vi tror på Jesus. Vi predikar evangeliet. Och vi lever i kärlek. Därför att Guds rike är ett gensvar till kungen. Man kan säga så här. Den som vill komma in i riket måste personligen få en inträdesbiljett hos honom genom att följa honom. Vi slår upp Markus evangeliet kapitel 10. Markus 10. Vers 17 till 21. När Jesus fortsatte sin vandring sprang en man fram, föll på knä för honom och frågade: gode mästare, vad ska jag göra för ärva evigt liv? Jesus sa till honom, varför kallar du mig god? Ingen är god utan en, och det är Gud. Buden känner du, du ska inte mörda, du ska inte begå äktenskapsbrott, du ska inte stjäla, du ska inte vittna falskt. Du ska inte ta ifrån någon något det som är hans, hedra din far och din mor. Mannen sa, mästare, allt detta har hållit sig han var ung. Jesus såg på honom och fick kärlek till honom och sa, ett fattas dig. Gå och sälj allt vad du äger och ge åt de fattiga, så ska du få en skatt i himlen. Kom sedan och följ mig. Alltså, inträdesbiljetten ligger i att följa Jesus. Då får vi en skatt i himlen. Så grunden för och tillgången till riket ligger i en enda sak. Hur vi förhåller oss till Jesus, och framför allt att han gav sina synder för oss på Golgata. Guds rike är också att vara medborgare i ett rike. Och det vi kallar att leva det liv som hör riket till. Ni vet, när man emigrerar till ett annat land, då får man underordna sig det nya landets lagar. Eller hur? Det här är en väldig debatt egentligen. Nu för tiden så får man nästan för sig att det är andra länders lagar som ska gälla här. Men så var det ju inte förr när man tänkte mer ordnat, tycker jag. Men så är det. Om du och jag flyttar till något annat land, då är det det nya landets lagar som gäller. Och det är likadant här. När vi går in i Guds rike, då är det det landets lagar som gäller. Men det är viktigt att förstå, det nya livet, det är inte så att det nya livet för oss in i riket, det är in i riket vi lär oss att leva på ett nytt sätt, okej? Okay? Frälsning har inte med gärningar att göra, men den som har blivit frälst kommer att förändras och leva på ett nytt sätt. Det är viktigt att förstå. Och här kommer församlingen. Guds rikes främsta utpost i världen är Guds församling. Det allra tydligaste tecknet på dig och på att vi tillhör Jesus Kristus, det är att vi tillhör en församling, att vi lever tillsammans med församlingen. Efesierbrevet 3, vers 10-11. Och här kommer vi in på någonting som är väldigt, väldigt svårt och som är ett mysterium. Det var en person som frågade mig här i pausen, varför ställde Gud fram det där trädet i Edens lustgård? Han kunde väl ha låtit bli. Och i de här verserna vi ska läsa nu så finns det antydan om ett svar på den frågan. Att allt var uttänkt, inte att vi skulle falla, men Gud förutsåg att vi skulle falla. Och genom den frälsning han skulle vinna genom Jesus för oss, uppenbara sin härlighet för alla sina fiender. Vi läser det här nu. Efesierbrevet 3, vers 8-11. Jag, den ringaste av alla heliga, har fått denna nåd att bland hedningarna predika evangeliet om Kristi outgrundliga rikedom och upplysa alla om hur den hemlighet förvaltas som från evighet har varit dold i Gud, alltings skapare. Nu då, så skulle Guds vishet i all sin mångfald nu genom församlingen göras känd för härskarna och väldigheterna i den himmelska världen. Detta var det eviga beslut som han utförde i Kristus Jesus, vår Herre. Det framgår inte riktigt i den här översättningen, men läser man 1981 istället, eller en annan översättning, så ser man att det ser ut som att tanken på församlingen som Guds sätt att visa sin härlighet för sina fiender i den osynliga världen fanns hos Gud redan innan Gud skapade världen. Och allting det här med Jesus, med korset, med evangeliet, med judarna, med påsken, uttåget till Egypten, församlingen, nådegåvorna, frukterna vi ska bära. Allt det här hade Gud redan planerat innan han skapade universum. Så ser det nästan ut. Varför? Det verkar som att allt det här ingår i en högre plan som vi inte riktigt har grepp på. Vi vet inte riktigt varför, men han antyder här, Guds vishet skulle i sin mångfald göras känd för härskarna och väldigheterna i den himmelska världen. Vi vet ju att det finns en fiende. Och vi vet att han har tjänare. Vi vet att den delen av verkligheten finns i andevärlden. Som vi ser den inte, men vi känner av verkningarna av. Det ser ut som att församlingen är en del, eller kanske den tydligaste delen av Guds plan för att göra upp sin strid med sina fiender i andliga världen. Jag lämnar det där hem. Men det är väldigt intressant vad församlingen är för någonting. Avslutningsvis. Världens djupa fall, desperata behov av räddning från synden är orsaken till att det ändå är så svårt att leva i Guds rike, trots mörkret runt omkring. Och vi ska veta det. Världen uppfattar biblisk kristendom som ett hot. Jesus är Herren, sa de första kristna. Och det var en hädelse från det mot det statssystem man hade på den tiden, för då tillbad man kejsaren. Och det sa man att kejsaren är Herren. Och alla var tvungna att böja sig för kejsaren och tillbe honom. Men de kristna vägrade och blev alltså förföljda på grund av detta. Det är likadant idag. Vad skulle man säga idag? Jag är Herre. Alla går runt och är Gud i sitt eget litet universum. Men vi tror på en Gud som har satt sin son i centrum av allt. Och när vi bekänner det här, då utmanar det olika krafter runt omkring. Men Bibeln uppmanar oss att fortsätta framåt. Framtiden är vår. Ljuset lyser i mörkret. Mörkret har inte övervunnit det. Och det finns en belöning som väntar oss vid den dödas uppståndelse. När Jesus kommer tillbaka. För det gör han. För att slutföra det han har gjort. Och för att knyta ihop det. Det vi har talat om idag. Gud som har skapat allt. Synden som kom in och förstörde mänskligheten, och Jesus som kom in och löste alltihopa genom korset och kallade oss in i Guds rike, då är det avgörande för oss att vi bevarar korset i centrum. Om det är någonting världen vill få bort ifrån kyrkor och kapell och från våra hjärtan och överallt, så är det påminnelsen om att det finns en bok som heter Bibeln, där det står om ett kors som restes på Golgata för 2000 år sedan. För det tycker man är en skam och en hädelse. Det hör inte hemma i ett modernt samhälle. Men det är just korset som är det enda vi har. Utan korset finns ingen kristendom. Det blir bara ett tomt skal kvar. Och när vi ska förmedla det här till människor, så är det korset vi ska lyfta fram. Vad stod det i första Korinthierbrevet 15? Det allra viktigaste jag förde vidare till, säger Paulus, det är: Kristus dog för våra synder. Han uppstod på tredje dagen, han har visat sig. Detta är vad människor behöver höra. Och du och jag behöver få in det här först här uppe, men att det får sjunka ner i våra hjärtan. För det är evangeliet i centrum som är det enda som kan rädda kristenheten och oss från att utplånas ifrån Sverige och från världen. För genom att bevara korset i centrum, så blir vi också bevarade. Vad som än händer, vi får inte släppa korset. Amen. Vi ber. Herre, jag prisar dig. Jag lovar och ära dig för korset på Golgata. Jag vill tacka dig, kära himmelske Fader, för att du har skapat världen så underbart. Jag vill tacka dig för att du också sände din son som ett försoningsoffer för våra synder. Tack, Herre, för Guds rike som vi får bli medborgare i. Och tack att vi får tillhöra din församling som är planterad på ordets och på bönens och på blodets grund, Herre. Vi vill bedja dig för oss själva. För att vi ska kunna nå andra, så ber vi dig, Herre, låt korset få ett stadigt fäste om oss, Herre. Låt oss få klart för oss vad evangeliet är, vad det kan göra i våra liv, och att vi lever, Herre, för ditt evangelium. Och jag ber dig, Herre, att ditt evangelium ska gå ut i hela den här dalen som ligger runt omkring oss. Ber Jesus Kristus, för Stavsjö, ber för Jönåker, jag ber för Tuna, Enstaberga, Bergshammar, Svalsta och Nyköping. Herre, jag ber att det kors som är rest på en kulle, Herre, bara ett par kilometer härifrån, ska resas i många människors hjärtan också. Att människor ska se upp till dig, du som hänger här mellan himmel och jord och som blöder för våra synders skull. Och jag ber att människor ska uppleva verklig frälsning. Verklig frälsning, Jesus. Jag ber för våra nära och kära, våra släktingar, våra vänner, våra bekanta. Herre, ge oss vishet att nå ut med det här budskapet till människor. Att du har burit deras synder på ett kors. Och att du älskar dem och vill förvandla dem. Jag prisar ditt namn. Jag lovar och ärar upp över dig. I Jesu namn. Amen. Det är kanske någon mer som vill tacka Gud. Så varsågod. Tack och lov, Jesus. Fader, Jesus. Amen. Jesus.